här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden, Israel Keys, del 3. Det här är del 3 av 5 om Israel Keys, en serie skriven av Jenny Ekstrand, uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning av David Persson. Gratisversionen av Seriemördarpodden kommer ut 40 gånger om året, det vill säga alla tisdagar utom sista tisdagen i månaden. Och det är möjligt på grund av er sponsring. Den här podden är huvudsakligen crowdfundad på patreon.com. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra, gå till patreon.com, sök på Seriemördarpodden och välj en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till 3 extra avsnitt varje månad. Och det är det som är Seriemördarpodden Premium, inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Om du bara vill åt de här extra avsnitten så finns de på podmi.com och då kostar de 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Seriemördarpodden är alltid otäck och Israel Keys är alltid otäck. Så en varning för starkt innehåll i det här avsnittet. Det är den 31 januari 2012 i Anchorage, Alaska. Den mörkklädda figuren har händerna djupt nedkörda i fickorna. Det går inte att se om det är en man eller kvinna, men gångstilen när personen korsar parkeringsplatsen ger vid handen att det troligen är en man. Han är klädd i mörka byxor och en mörk rock. Framme vid vägen ändrar han riktning 90 grader och börjar gå österut. Mannen ser inte ut att ha någon brådska. Han släntrar fram med blicken riktad mot marken, som att han går i sina egna tankar. I fickan har han en 22-kalibrig Taurus-pistol. Batteriet har han tagit ur sin mobiltelefon långt innan han gick över parkeringsplatsen. Det har börjat snöa. Det är 8 grader kallt. Han kommer till parkeringsplatsen vid gymmet Alaska Club och genar över den. Snöfallet under de senaste dagarna har slagit rekord efter rekord och snövallarna ute efter vägarna har blivit högre och högre. Mannen går fram till den lilla kiosken. Det är kväll och det lyser inbjudande där inifrån. Kiosken står en bit bort från den övriga bebyggelsen och ser lite ut som en husvagn i trä. Den unga kvinnan som står där inne i ljuset har långt brunt hår. Hon ser varm och nöjd ut. Kvinnan har sina gröna skjortärmar upprullade ovanför armbågarna. Hon står där inne ensam. Mannen antar att det inte ens går att få plats 2 inne i kiosken samtidigt. Mannen går fram till luckan och han ser henne ryckas ur sina tankar. Kanske lyssnar hon på musik där inne. Hon vänder sig mot honom. Han antar att hon inte har så många kunder så här precis innan stängningsdags. Mannen ler, hälsar och beställer en americano. Den 18-åriga Samantha König blev jätteglad när hon fick jobbet som barista i kaffekiosken. Jobbet är perfekt för den sällskapliga utåtriktade Samantha. De bästa stunderna på dagen är när kön ringlar lagom lång utanför, tycker hon. Lagom för att hinna växla några ord med varje kund. Samantha känner de flesta som bor eller jobbar i närheten. Anchorage är ingen jättestor stad. Cirka 300 000 invånare 2017. Samantha blir sällan stressad och hennes öppna leende och smittande skratt gör ofta den mest jäktade kunden avslappnad. Trots att Samantha bara jobbat där en månad är hon många stamkunders favoritbarista. Förutom hennes vänliga sätt är hon duktig på att göra kaffe och har hon tid formar hon gärna skummet till ett löv eller en stjärna. Hon vill gärna göra det där lilla extra för kunden om hon kan. Det härliga humör Samantha visar upp på sitt jobb är inte ett skådespel. Hon är verkligen gladlynt ända in i märgen. Det är inte mycket som rubbar hennes humör. Det är onsdag och dagen har varit hektisk. Det är egentligen först nu Samantha haft tid att stanna upp och ta sin egen kopp kaffe. Från att hon började jobba i morse har hon serverat kaffe efter kaffe efter kaffe. Folk har velat värma sig i det ovanligt kalla vädret. När hon inte har bryggt kaffe har hon fyllt på lagren, skrubbat och polerat utrustningen. När den här mannen kommer fram för att beställa sin kaffe har Samantha precis lagt på luren efter ett samtal med sin pappa James. James brukar ringa minst en gång varje arbetsskift för att kolla att allt är bra. Samantha hade försökt att övertala honom att komma över med lite middag åt henne. Det brukade fungera, men idag hade hennes pappa alldeles för mycket på jobbet och var tvungen att jobba över. Samantha vet att hon är 18 och faktiskt klarar av att göra i ordning en matsäck och ta med sig till jobbet på dagarna. Men hon vet också att hon är sin pappas ögonsten och att han gärna kommer över till henne om hon har tid. Han tycker inte om de pass hon har som slutar sent på kvällen. Han tycker inte om att hon står där ensam när det är mörkt ute och folktomt på gatorna. För de som inte känner Samanthas pappa James König kan han ge ett dominant intryck. Han är lång och bastant byggd och klär sig gärna i sin svarta skinnjacka med sitt långa hår i en stram tofs. Den här gången ringde James för att kolla att allt var bra med Samantha. Som vanligt. Dagens samtal från en beskyddande pappa. De avslutar samtalet med ett snabbt "Hej då, vi ses hemma sen", precis samtidigt som Samantha ser den mörkt klädda mannen komma fram till luckan. Hon hoppar till lite. Det var en stund sedan hon hade en kund nu. Hon har nästan tänkt att det kanske var lika bra att stänga kiosken lite tidigare idag. Klockan är 19.55. Om 5 minuter är det dags att bomma igen kiosken för dagen. När mannen har fått sitt kaffe sträcker hon handen efter trasan som ligger prydligt ihopvikt bredvid diskon. Det är dags att torka av alla ytor, ta av förklädet, dra ut alla sladdar. Samantha gäspar och sträcker på sig. Hon är stel i ryggen och i fingrarna. Mannen står kvar utanför. Hon vänder sig mot honom igen. Kanske vill han ha någonting mer. Men då tittar hon rakt in i en pistolmynning. Mannen säger, "Det här är ett rån." Hans röst är lugn. Han låter vänlig. De hotfulla orden uttalas precis som att han bara beställde en kaffe till eller kommenterade vädret. Instinktivt räcker Samantha upp händerna ovanför huvudet och backar bakåt. Hon känner skåpen där de förvarar kopparna och kaffefilter stöta in hårt mot skulderbladen. "Släck alla lampor", beordrar mannen. Med skakande händer gör Samantha som han säger. Den lilla kiosken har bara 2 lampor. En i taket plus arbetsljuset över kaffemaskinen. Knapparna för att stänga av dem sitter bredvid den panikknapp som ägaren har satt dit för att de anställda ska kunna känna sig säkra på kvällarna. Men Samantha är så uppskrämd att hon inte ens tänker på panikknappen. Hon bara gör som mannen säger. Hon står i mörkret och väntar på nästa instruktion. Sekunderna tickar fram. Samantha undrar när mannen har tänkt att säga någonting mer. Det känns som att tiden har frusit i is och det har gått en evighet sedan hon såg pistolen peka mot henne. I ögonvrån ser hon en bil stå parkerad utanför Alaska Club. Det ser ut som att sitter en man i den. Han röker och tittar rakt på henne. Men kiosken är nedsläckt och mannen i bilen kan inte se henne. Han kan inte se mannen som pekar på henne med pistolen heller. Mannen som rånar henne pratar till sist, men Samantha hör inte orden. Hon tittar på honom och försöker rista in hans utseende i minnet. Hon vet att det är viktigt. Hon är livrädd och samtidigt fokuserad. Det är som att hon ser sig själv utifrån, som att det är en film hon tittar på. Mannen ser trevlig ut, ganska vanlig egentligen. Han är lång med välvårdat mellanbrunt hår. Han har ingen skägg och ingen mustasch. Hans ögon ser ut att vara gråblå. Hon undrar om hon skulle känna igen honom och hon någon gång efter det här skulle stöta på honom. Rösten han använder är vänlig, nästan mild. Han har också sett mannen i bilen och säger åt Samantha att nicka och le som att de pratar om väder och vind. Han har dragit in handen med pistolen i sin lite för långa rockärm. Han behöver inte visa den mer för henne. Samantha vet ju att den finns där. Han pratar på om ingenting och efter en stund förstår Samantha att han försöker vänta ut mannen i bilen. Vänta ut att han ska starta bilen åka därifrån. Efter en stund gör han det och hon ser hur mannen med pistolen blir lättad samtidigt som hon själv blir ännu räddare, för nu är hon helt ensam. Inom några sekunder är mannen inne i kiosken. Han ser åt Samantha sätta sig på knä med ryggen mot honom. Han binder henne med något som känns som en tunn elkabel. Min pappa kommer snart att hämta mig, får Samantha fram med darrande röst. Han är här vilken minut som helst. Hon hoppas att det här ska få mannen att bli rädd och ge sig iväg. Men att hennes pappa ska komma skrämmer inte alls mannen. Det har fortfarande bara gått ett par minuter sedan han beställde sin kaffe. Han har fortfarande några minuter på sig. Han vet att han brukar vara snabb och det är fortfarande någon minut kvar till stängning. Däremot stör det här hans planer på ett annat sätt. Om pappan ska komma och hämta henne innebär det att hon troligen inte har sin egen bil parkerad i närheten. Han inser att han har missat att tänka på det. Om hon inte har en egen bil i närheten kanske han kommer att behöva bryta mot två av sina regler. Och det finns inte många saker han tycker så illa om som att bryta regler, i alla fall sina egna. Den första regeln är att inte leka på offrets hemmaplan. Det gäller att ta sig en bit bort innan den riktiga leken kan börja. Hittills har han aldrig behövt bryta mot den regeln. Hans andra regel är att aldrig, aldrig använda sin egen bil. Att använda en egen bil ökar risken att åka fast. Men det är någonting speciellt med Samantha som får honom att känna att hon nog är värd att ta den risken för ändå. Han känner den välbekanta känslan av makt strömma genom kroppen, känslan av att han är oövervinnlig. Vid de tidigare tillfällen ville brådet inte ha haft någon bil i närheten hade han nöjt sig med att bara råna dem. Men nu vill han mer. Det var alldeles för länge sedan han fick någonting mer. När Samantha är ordentligt bunden tittar mannen ut genom luckan för att kontrollera att det inte finns någon i närheten. Han öppnar dörren på kortsidan på glänt och tittar ut mot parkeringsplatsen. Där går ett par personer. De är nog på väg till eller från gymmet. Mannen med pistolen stänger luckan och låser den inifrån. Med lugn röst frågar han henne vad hon heter. Hon svarar att hon heter Sam. Hon kallas nästan aldrig för Samantha. Det är mest när hennes pappa för ovanlighetens skull är arg på henne som hon får höra hela sitt namn. Okej Sam, du och jag ska ta en liten promenad. Mannen tar några pappersservetter från serveringsbänken och trycker in dem försiktigt i hennes mun. Hon slås av hans ömsinthet. Den skrämmer henne på något sätt ännu mer än om han hade varit våldsam. 5 minuter efter att mannen hotat Samantha med sin pistol är hon på väg ut från kaffekiosken. Samantha går bredvid honom. Han har sagt åt henne att hålla munnen stängd. Försöker hon prata eller skrika kommer han att skjuta henne, har han lovat. Han håller Samantha under armen och går nära, som att de var ett förälskat kärlekspar. Pistolen har han fortfarande i handen, fortfarande indragen i rockarmen. Han säger åt henne att han kommer hålla armen runt henne och de ska gå och prata och skratta med varandra. De ska se ut som ett par och spelar hon inte med kommer han att skjuta henne i huvudet. Och Samantha ska agera som att hon har fått en drink eller två för mycket. Hon har fortfarande händerna bundna bakom ryggen. Han har trätt hennes jacka över. Hans fasta grepp gör att man inte ser de tomma ärmarna som hänger rakt ner. För varje steg blir Samantha mer och mer skräckslagen. Det är som att faran ökar exponentiellt med avståndet från hennes arbetsplats. När hon kommit 50 meter från kaffekiosken rycker hon sig plötsligt loss. Börjar springa i snömodden så gott det går. Halkar med sina innerskor som hon inte fått byta till vinterskorna som står kvar i kiosken. Mannen stannar först till av pur förvåning men är snabbt framme vid henne och tacklar henne bakifrån. Hon faller men han fångar upp henne i luften samtidigt som han stöter in pistolmynningen hårt i hennes reben. Han ser att nästa gång kommer han att döda henne. Hon får inga fler chanser. Han säger att han inte vill döda henne men han kommer inte att tveka om han måste. Framme vid mannens benvita pickup ser hon att några personer är på väg till en mörkblå Suburban som står parkerad bredvid mannens bil. Samantha överväger att skrika eller försöka putta undan mannen, men rädslan gör henne handlingsförlamad. Hon ser de 4 personerna kliva in i bilen och åka iväg, medan mannen hjälper henne in på pickuppens passagerarsida. Han fäster bältet tvärs över hennes överkropp. Det gör ont att sitta bakåtlutad med armarna bakom kroppen. Mannen frågar, har du något kreditkort? Samantha svarar, ja, jag har ett tillsammans med min pojkvän. Men jag har inte med mig, det ligger i hans bil. Mannen, som tidigare har varit en rånare och nu också en kidnappare, tittar på henne som han försöker avgöra om hon talar sanning eller inte. Okej, vad har han sin bil då? Den är parkerad på gatan utanför vårt hus, svarar hon. Har du någon mobiltelefon då? Den ligger i kaffekiosken, men den funkar inte så bra. Det är någon slags glapp i skärmen. Mannen ser ut att fundera en stund. Okej, lyssna på mig. Det här är vad som kommer hända. Vi kommer ta en liten biltur och sen kommer jag hålla dig fången tills jag får en lösensumma av din familj. Jag kommer ringa dem lite senare idag och meddela dem beloppet. Samantha andas ut. Det är som att hon har hållit andan ända fram till nu. Hon börjar omedvetet nicka. Det går bra. Att hållas fången till hennes familj för fram en lösensumma känns okej. Hon hade varit så säker på att hon skulle utsättas för något mycket värre. Våldtäkt eller till och med mord. Hennes familj har inte gott om pengar, men hon vet att de kommer göra allt de kan för att få fram pengarna på något sätt. Mannen förklarar att när de kör runt ska Samantha hålla huvudet vänt åt vänster mot honom. De ska småprata, eller i alla fall se ut som att de småpratar. Samantha får inte titta ut genom fönstren eller på något annat sätt försöka signalera till människor på gatan och i bilar. Om hon gör det kommer hon inte att tycka om straffet som hon kommer att få. Klockan 7:15 svänger Samanthas kidnappare ut bilen från parkeringsluckan. Nu först ser hon att han har en polisradio liggande under instrumentbrädan. Han verkar justera kanalen och vrider upp ljudet då och då. Samantha förstår att han via den har koll på poliskontroller och eventuella trafikstockningar. Hon undrar om han faktiskt är polis. Hon har hört talas om poliser som faktiskt själva begått brott, ibland grova. Men det är någonting som säger henne att den här mannen inte är en polis. Anchorage rätlinjiga gator har fullt med rödljus, i alla fall med tanke på att staden har mindre än 300 000 invånare. Det är som att man knappt hinner gasa iväg från ett innan man blir stoppad vid nästa. Vilket hon vet i och för sig är just ett av syftena med rödljusen. Det är inte många som är särskilt måna om att hålla hastighetsgränser i Alaska om de inte måste. Vid ett trafikljus kör två polisbilar upp bakom varandra på pickuppens högersida. Samantha ser dem i ögonvrån. Det skulle bara behövas att hon vred på huvudet och bankade på fönstret. Men Samantha är fortfarande paralyserad av skräck. Hon vågar inte. Risken är för stor. Om hon vänder sig mot dem och försöker signalera och de inte ser henne, då kommer hon att råka illa ut. Hade det varit så att hon skulle bli våldtagen så kanske hon hade vågat. Men det här är ju bara en kidnappning, tänker hon. Det är inte värt att riskera någonting nu. Och så är ögonblicket förbi. Båda polisbilarna blinkar höger och svänger när ljuset slår om till grönt. Mannen och Samantha fortsätter rakt fram. Efter en stund svänger mannen in på en tom parkeringsplats och säger åt Samantha att hoppa över till baksätet istället. Han rullar ihop de verktyg han har liggande där i någon slags tygfodral och lägger det på flaket i pickuppen. Samantha har nästan ingen kontroll över sin skakande kropp längre. Hon vet inte om det är skräcken eller kylan. Mannen frågar om hon fryser. Hon nickar. Han fäller baksätet så långt det går så att hon får som en säng att ligga på. Efter att ha bundit ihop hennes fotleder med plastkablar lägger han olika arbetskläder och filtar över hennes kropp. Bilen är stökig, men mannen verkar ha full koll på vad allting finns ändå. Han tar ett snöre och drar runt hennes kropp, lindar in henne med flera varv. Han fäster änden av snöret i säkerhetsbältet. Mannen arbetar lugnt och metodiskt. Han verkar inte ha någon brådska. När mannen kör vidare sitter han och småpratar. Samantha vet inte om han pratar med henne eller för sig själv. Han berättar att han behöver en telefon för att kunna ringa och lämna lösenkravet till Samanthas familj. Att använda sin egen telefon är naturligtvis otänkbart. Han överväger att stanna till vid en Walmart och gå in och köpa en kontanttelefon. Men riskerna är för stora. Så dumt att han inte hade förberett den här delen. Det är inte likt honom. Men så hade han inte heller varit inställd på att träffa någon som Samantha idag. Men när han såg henne på avstånd, när han svängde in på parkeringsplatsen utanför kaffekiosken, hade han bara vetat att hon var den rätta. Han sitter tyst en lång stund och lyssnar koncentrerat på polisradion.
21. 21. for a parking problem.
När inget utrop kommer om en försvunnen ung kvinna vänder han bilen och säger att de ska åka tillbaka och hämta Samanthas telefon. Ett samtal om att hon blivit kidnappad kommer förstås att vara mycket mer trovärdigt om det kommer från hennes egen telefon, har han kommit på. Samtidigt som mannen vänder tillbaka för att hämta Samanthas telefon stannar Samanthas pojkvän Dwayne Tortolani till vid kaffekiosken. Han har börjat oroa sig för Samantha. Han har ringt flera gånger den senaste halvtimmen men inte fått något svar. Det är väldigt ovanligt att Samantha inte svarar. Kan hon inte svara brukar hon alltid texta tillbaka efter en liten stund. Men dörren till den lilla vagnen är låst. Dwayne försöker ringa igen och hör hennes telefon ringa någonstans där inne. Hans hjärta börjar slå snabbare. Någonting är väldigt fel. Dwayne hoppar tillbaka in i sin bil. Han känner sig rådlös. Vet inte vad han ska göra nu. Kanske borde han åka hem till Samanthas pappa. När han svänger ut från den tomma parkeringsplatsen möter han en benvit pickup som svänger in. Hoppfullt tittar han in genom pickupens fönster. Kanske sitter Samantha där. Hon kanske bara åkte iväg med en kompis en stund. Men i bilen sitter bara en ensam man och ingen Samantha. När den mötande bilen svängt ut från parkeringsplatsen stannar kidnapparen pickuppen in till kaffekiosken och låser upp dörren. Han har inga problem att lokalisera Samanthas telefon där inne. Skärmen lyser i mörkret. Någon måste ha ringt den precis. Han passar på att ställa i ordning lite i kiosken så att det ser ut som att Samantha avslutat sitt arbete och gått hem för dagen. När han kommer tillbaka till sin pickup ligger Samantha kvar i baksätet i precis samma ställning som hon låg i när han lämnade henne. Med mjuk röst säger han, duktig flicka. Samantha reagerar igen på att han låter så snäll, så vänlig, nästan omtänksam. Utan att kunna se hans ansiktsuttryck i den dåligt upplysta bilen vet hon att han ler. Mannen skickar iväg ett sms till Samanthas pojkvän från hennes telefon. Hon har flera missade samtal från Dwayne och det går inte att mista sig på att han är hennes pojkvän när man läser deras tidigare sms-konversation. Mannen låtsas vara Samantha och skriver att hon är arg och att hon inte kommer hem på kvällen. Hon behöver lite tid att tänka, lite tid för sig själv. När han har skickat sms:et tar han ut batteriet ur telefonen. Mannen vrider igång tändningen igen. Samantha ber om att få kissa. För första gången ser hon ett stråk av ilska glida över sin kidnappares ansikte innan han samlar sig och säger att han ska fixa det. De svänger ut från parkeringsplatsen. Mannen plockar fram en cigarr och tänder den. Han frågar om Samantha vill dela den med honom. Samantha känner att det är säkrast att svara ja. Mannen håller bak handen och Samantha försöker häva sig upp för att dra ett bloss. Hon hostar. Hon är inte van att röka. Men mannens gest är så vänskaplig att hon känner att det kanske är nu det gäller. Hon har hört att kriminella och våldsverkare har svårare att skada personer de har fått en personlig kontakt med. Hon drar in luft i lungorna. Hon bestämmer sig för att fråga något för att skapa en relation med mannen. Har du gått i skola här i närheten? Håll käften! Hon ryggar tillbaka. Han förstod vad hon försökte göra. Att hon försökte få honom att se henne som en människa och inte som ett byte. Tystnaden i bilen blir kompakt. Men Samantha känner att hon måste försöka igen. Var du köpt cigarren? Den är god. Jag sa åt dig att hålla käften. Samantha hör varningen i hans röst. Hit men inte längre. Säg ett ord till och du råkar illa ut. Samantha bestämmer sig för att inte säga något mer. Mannen svänger in vid Earthquake Park i utkanten av Anchorage. Han säger att hon kan kissa där. Han lösgör hennes fötter och följer med henne ut i skogen. När hon kissat klart väntar hon några minuter innan hon går tillbaka till bilen. Mannen lyssnar intensivt. Han har hört någonting som låter som en bil på väg mot parken. Klockan hunnit bli 10. Men ingen bil kommer och de går tillbaka till pickuppen. När han har bundit fast Samantha igen och svängt ut från parkeringen börjar bensinmätaren lysa rött. Mannen muttrar av missnöje men svänger in vid närmaste mack. Efter att ha tankat 10 liter bestämmer sig för att svänga hemåt. De har åkt runt tillräckligt mycket nu. 15 minuter senare svänger han in på uppfarten till det lilla oansenliga men välskötta huset som han delar med sin flickvän. De bor i slutet av en gata som är en återvändsgränd Ett eftertraktat läge för den som inte vill bli störd av trafik utanför huset. Adressen är 2456 Spur Lane. Bakom huset finns en stor redskapsbod. Mannen svänger runt huset och parkerar bakom boden. Han vänder sig bakåt mot Samantha. Försök vila lite, säger han. Kanske sova lite. Jag ska bara fixa lite med bilen, men jag är snart tillbaka. Samantha hör hur han står bakom bilen. Han tycks lyfta på och av olika verktyg från bilens flak. Sam tycker sig höra en verktygslåda som öppnas och stängs flera gånger. Sen blir det tyst en lång stund. Samantha har också hört andra ljud under tiden som mannen har fixat med bilen. Hon har hört vad hon tror är hundägare som ut och rastar sina hundar. Ägare som pratar med sina husdjur som om de vore små barn. Ett och annat hundskall eller morgning när två hundar möts. Mitt i sin egen mardröm är hon omringad av vardaglighet. Samanthas kidnappare är irriterad och börjar bli stressad. Han ser genom husets fönster att hans flickvän fortfarande är vaken. Hon verkar gå runt och plocka undan. Kanske väntar hon på att han ska komma in. Hon borde ha sett bilen svänga in på uppfarten. Men han väntar på att hon ska gå och lägga sig i deras gemensamma sovrum som vetter mot framsidan av huset. Han måste kunna få in Samantha i skjulet utan att flickvännen märker något. Mannen överlägger med sig själv. Han kan ju inte vänta hur länge som helst. Och om hans flickvän har märkt att han kommit hem kommer hon snart att börja undra varför han inte kommer in. Och i värsta fall kanske hon kommer ut. Han bestämmer sig för att chansa. Mannen sätter på Samantha en ögonbindel och leder henne så snabbt han kan från bilen in i skjulet. Skjulet hade varit förberett länge för en eventuell gäst. Två element står påslagna för att hålla den lilla boden varm. En pressändning täcker nästan hela golvytan. Mannen tar ett rep som han tidigare har knutit till en snara. Han lägger runt Samanthas hals och drar åt. Inte hårt, men tillräckligt för att hon inte ska kunna dra ut huvudet ur öglan. Den andra änden av repet fäster han vid väggen med flera skruvar. Han drar bort ögonbinden innan han lossar hennes händer som hon fortfarande är bundna bakom ryggen och binder ihop dem framför hennes kropp istället. Nu kommer hon att kunna använda den hink som han har ställt in som toalett själv utan att han behöver hjälpa till. Jag behöver åka in till stan en stund. Det är lite jag behöver ordna för att kunna få lösensumman. Jag är tillbaka snart. Mannen frågar efter Samanthas hemadress. Innan han går ut ur skjulet och låser det drar han upp volymen på radion som står på en hylla. Klockan 2:30 på natten svänger mannen in sin flickväns bil, en silverfärgad Nissan SUV, till sidan av vägen 3 kvarter från Samanthas hemadress. Helt klädd i svart beger han sig mot huset. Framför huset står Samanthas pojkväns Dwaynes bil parkerad. Kidnapparen låser upp den med nyckeln som sitter på Samanthas nyckelknippa. Precis som hon har sagt ligger hennes plånbok på passagerarsätet. Han tar ut hennes körkort och visakort. Men han vänder sig om för att lämna bilen hör han ljudet av en husdörr som öppnas. Han ser en siluett i dörröppningen och hör en röst som ropar: "Kan jag hjälpa dig med någonting?" Det är det lite finare sättet att säga: "Vad i helvete har du för dig?" Samanthas kidnappare fortsätter titta på mannen i dörren utan att svara. Han tar ett fast grepp om kniven han har i fickan. Men så backar figuren i dörren bakåt och springer in i huset. Kidnapparen blir förvånad men hinner inte analysera vad som just hände. Han vänder om och småspringer till sin flickväns Nissan och kör iväg. Då vänder han sig om för att se om någon är efter honom. Men gatorna ligger tomma och tysta. Mannen är nöjd när han kommer hem, klar med allt han behövde göra för att förbereda sig. Flickvännerna äntligen gått och lagt sig. Han smyger in i köket och häller upp ett glas rödvin innan han går till sitt sovrum. Han ställer sig i dörren och lutar sig mot dörrkarmen. Han känner sig avslappnad. Han tittar på sin flickvän där hon sover djupt. Hon kommer inte att vakna i första taget, tänker han, när han går fram till hennes byrå och tar fram en lila scarf. Han avundas henne ofta hennes sömn, alltid så djup och god. Mannen tar på sig en pannlampa och går ut i den kalla natten. När han kommer in i verktygsboden sitter Samantha på hinken han ställt dit. Hon har lyckats vända den upp och ner till en pall. En uppblåsbar dyna med en sovsäck har han tidigare lagt bredvid på marken. Han ser inga tecken på Samantha har försökt fly, men det förvånar honom inte heller. Skräck kan göra sånt med människor. Gör dem helt oförmögna till handling. Får dem att tappa sin självbevarelseinstinkt. Skjulet är bäckmörkt med undantag av ljusstrålen från hans pannlampa. Han ställer ner vinglaset på en hylla. Är allt okej? Frågar Samantha med hopp i rösten. Fick du tag på min pappa så att de kan betala lösensumman? Ja då, allt är okej, svarar mannen. Han löser upp repen runt hennes fötter och tar loss änden på snaran från skruvarna på väggen. Men han låter snaran ligga kvar runt hennes nacke. Han säger åt henne att lägga sig på mage på sovsäcken. Han tar ett rep och fäster hennes armar och ben mot marken ut från kroppen som ett kryss. Samanthas kropp börjar skaka okontrollerat. Snälla, våldta mig inte! Mannen böjer sig närmare och håller sitt ansikte så nära hennes att hon kan känna hans varma andedräkt mot sin kind. Du visste vad som skulle komma, säger han med tonlös röst. Tårar av vanmakt börjar rinna ut med Samanthas kinder. Han vet att även om hon kommer försöka behärska sig i början kommer hon till slut att börja skrika precis som han vill. Och han vill inte behöva stanna upp mitt i. Han tar den lila skarfen och trycker in en stor del av den i hennes mun. Resten av den använder han till att knyta fast den runt hennes hals. Samantha hostar till. Skarfen kommer inte att strypa henne, men den sitter hårt nog för att hindra ljud från att lämna hennes hals. Hon kommer att behöva använda all sin kraft till att försöka få in luft. Hon kommer inte att kunna slösa syre på skrik som ändå inte kommer att göra någon nytta. Mannen är upphetsad nu. Känslan att ha total makt och kontroll över henne gör att han knappt kan vänta. Han tar fram en kniv och skär upp hennes kläder. Först baksidan av hennes t-shirt och BH och sen hennes byxor. Det sista plagget han skär av henne är hennes trosor. Han är glad att hon har string. Det är som att hon satt på sig det för hans skull. Varje plagg han skär av henne trycker han ner i en svart sopsäck som ligger i ett hörn av skjulet. Han smörjer in henne mellan benen med glidmedel. Trots att hon har munkavel kan han höra hennes gråt. Mannen ställer sig upp. Han vill kunna se sitt verk innan han sätter igång. Han har bundit fast henne vid golvet helt perfekt. Snaran ligger runt hennes hals som en varning och hennes ben är dragna precis lagom mycket isär. Han älskar att se henne där så maktlös. Hon lider redan av vad som kommer hända. Han ser att hon vet. Han njuter. Det är nästan bäst nu, precis innan. Mannen tar av sig kläderna och trär på en kondom. Sen våldtar han Samantha. När han nästan är på väg att komma drar han sig ur. Samanthas gråt slutar för ett ögonblick. Kanske tror hon att det är över, men snart skär smärtan igenom hennes kropp när han penetrerar hennes anal. Hon tappar kontrollen och börjar skrika av smärta trots att hon egentligen har för lite syre. Han tar tag i snaran runt hennes hals och drar åt. Han fortsätter att våldta henne, men till slut är det över. Med det Samantha kvar av sin röst frågar hon viskande om han kommer att döda henne nu. Det låter som att hon har tappat allt hopp. Men han har fel. Hon tänker göra allt hon kan för att leva vidare. Jag är väldigt bra på avsugningar, säger hon. Ha, jo du, det låter som ett jättebra sätt att få min kuk avbiten, svarar han. Man är glad att hon har erbjudit sig. Han tycker om att höra henne vädja när hon förnedrar sig. Utan förvarning tar mannen ett hårdare grepp om snaran runt hennes hals och drar åt. Han drar så hårt att hennes huvud och bröstkorg lyfter från marken. Och där slutar Samantha Koenigs liv. När mannen är helt säker på att det är över vänder han henne över på rygg och lyfter henne bakåt mot väggen. Han fäster snaran runt en krok och drar upp Samanthas döda kropp så att den hänger på väggen. Nöjd med sig själv sätter han sig på den omkullvälta hinken och dricker klart sitt glas vin. Mannen sätter på sig byxorna igen och går in i huset för att duscha. Han är nöjd, men han är ändå besviken. Han har velat hålla på mycket, mycket längre. Men hans dotter ska till skolan och hundarna behöver få sin frukost. När han är klar med morgonbestyren inne i huset går han tillbaka till skjulet och tar loss Samanthas döda kropp. Han rullar in henne i madrassen och sovsäcken innan han skjuter in paketet längst in i ett av de låga förvaringsskåp han byggt utmed den lilla arbetsbodens väggar. Några minuter senare tutar taxin utanför huset. Mannen tar sina väskor, hoppar in i taxin och ber chauffören köra mot Anchorage flygplats. När planet landar i Houston, Texas är det bara en kort resa kvar till New Orleans Ska bli skönt med lite semester, tänker han. Det är han verkligen värd. Han har jobbat hårt den senaste tiden. En kryssning är precis vad han behöver. Och det gör inte så mycket att han kommer att vara borta i några dagar. Vädret i Anchorage ska fortsätta ligga en bra bit under nollan. Man hade varit noga med att stänga av elementen i redskapsskjulet innan han åkte. Samanthas lik kommer att klara sig bra tills han är tillbaka. Han lutar sig tillbaka i sitt säte och smuttar på sin drink. Snart sover han. En flygvärdinna tittar leende på den trötte mannen och tar försiktigt drinken ur hans hand och ställer ner den på bordet. Och där slutar del 3 av Israel Keys. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Där kan ni prata om avsnittet med mig och manusförfattarna. Jag finns på Twitter och Instagram. Heter Dan Hörning, så är ganska lätt att hitta på. Speciellt Instagram kan ni följa alla mina poddar, bland annat podden jag gör om mordet på Sveriges statsminister 1986. Den podden heter Palmemordet. Tack till Jenny Ekstrand för manuset om Israel Keys. Tack till David Persson för ljudsättningen av avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.